Hejsan och hjärtligt välkomna till dagens podd, och det är mitten på juni och nu ska vi ha ett antal avsnitt det närmsta året, ska vi väl säga, som kommer handla om våran lönepolitik, löneprocesser och våran framtida lönepolitik som ska fattas beslut om nästa år på kongressen i maj. Och med i studion idag har vi den ständiga gästen Malin Sjönnebo.
Hej!
Hur är det med dig?
Det är bra med mig idag, själv.
Ja, men det är bra. Det är ju snart midsommar och lite finare väder ute nu, så det känns bra. Och vi har också med oss en ny gäst, Ludvig Lundstedt. Välkommen!
Tack så mycket!
Vem är du?
Jag jobbar med lönepolitiken väldigt mycket på utredningsenheten på förbundskontoret. Min officiella titel är väl utredare, helt enkelt.
Men du är här i egenskap, vi ska komma in på det snart givetvis, av att du är huvudsekreterare och lönepolitisk utredare. Men du är statistiker också.
Precis, jag håller på mycket med den partsgemensamma statistiken. Det vill säga, Kommunal har ju olika statistikavtal med arbetsgivarorganisationer för att samla in lönestatistik, helt enkelt. Och den statistiken har jag och en kollega till mig hand om.
Men vad gör en konkret statistiker?
Ja, men det är ju, dels är det ju för avtalsrörelser och så hjälper vi ju till förhandlingsorganisationen, helt enkelt. Ta fram underlag för hur ser löneläget ut på de respektive avtalen. Vad innebär olika avtalskonstruktioner för våra medlemmar och så vidare. Men sen handlar det ju också om, under tider då det inte är avtalsrörelser, så handlar det ju om sådana saker som att vi skriver rapporter om löne och lönepolitik. Och nu så sitter jag ju med i den här utredningen, den lönepolitiska utredningen, som huvudsekreterare.
Ja, och dagens avsnitt ska ju då handla om lönepolitiska utredningen, och den tillsattes egentligen förra kongressen där vi hade ett antal motioner om vår lönepolitik, och det resulterade i att förbundsstyrelsen föreslog kongressen att vi under kongressperioden skulle göra en utvärdering och sedan också mejsla fram en ny lönepolitik. Och det är vi mitt uppe i nu, och vi tänkte det här första avsnittet redovisa lite hur, vad har vi gjort. Vi har haft ett massvis av workshops ute i landet, och då ska vi berätta om vad som har kommit fram, vad som har diskuterats på de här workshopsen. Men vi tänkte backa bandet lite grann till när vi förändrade vår stor lönepolitik egentligen, Ludvig, och det skedde på 90-talet.
Precis. På 90-talet så var ju Kommunal ett av de första fackförbunden inom LO att gå från de här tarifflönesystemen som man haft tidigare till det vi kallar individuell och differentierad lön.
Och vad är en tariff? Liksom? Hur var de uppbyggda?
Ja, en tariff innebär ju att den anställde får löneökningar utifrån en stege. Ofta är det ju till exempel erfarenhet eller antal år i yrket. Och ju fler år i yrket du har, ju högre upp i tariffen ligger du. Och vi på Kommunal har ju fortfarande sådana avtal kvar. Det är till exempel buss, kanske är det mest kända, bussbranschavtalet, där vi har tarifflöner.
Men även sotarna och inne på gröna sidan har vi ju.
Definitivt, det finns flera avtal också. Men till antalet medlemmar är ju de här avtalen ganska små i Kommunal, bland Kommunals medlemmar.
Och då gick vi över där på 90-talet till individuella och differentierade löner. Man kan väl säga att om man läser kongressrapporterna och försöker följa debatten som var på den kongressen då man fattade beslutet, så var ju mycket diskussionen att vi skulle utlösa marknadskrafterna egentligen, att de enskilda medlemmarna skulle för egen maskin kunna driva upp sina löner, och att man har en individuell styrka. Och det var väl lite otur också när vi släppte loss det där, gick från de här väldigt stela tarifflönesystemen till de här individuella lönerna. Då kom vi mitt i det 90-talskrisen, så korken gick ju fullständigt ut ekonomiskt i offentlig sektor, och mitt i det så drog vi igång det här ganska marknadsexperimentet, kan man egentligen, när man gick från ett väldigt stelt system från vänster till ganska långt ut till höger. Vad tror du mer, Malin, att det berodde på att det inte liksom funkade?
Ja, men det man kanske kan tänka så här, nu sitter vi här
30 år senare,
tiden går fort. Liksom, var vår sektor förberedda nog? Ja. Var vi mogna för den processen utifrån de kanske särskilda förutsättningar som man liksom inom välfärden och offentlig sektor med skattemedel som finansierar verksamheten, var vi mogna att ta den uppgiften, att lägga så mycket ansvar både på individen men också på ner på den enskilde arbetsgivaren eller enskilde chefen, jämfört med hur man tidigare då centralt har ansvarat för och reglerat lönenivåer då med mera styrda centrala system med tariffer och så vidare.
Jag tycker oftast man hör kommunal att många längtar tillbaka till den där tiden, men det är klart att nu när man hör siffran i 30 år sedan vi ändrade kurs, det är ju några år sedan, så man kan inte säga längre att det här är det nya, utan det här är det vi har. Det man skulle kunna också säga, det är inte bara kommunal som ändrade sina lönesystem under 90-talet, utan även inom industrin så växlade man från ackordssystem, som var de vanliga systemen, individuell eller gruppackord, till de system man framförallt om industri nu, där man har lokala lönesystem, och det ska vi komma in lite senare på. Så det var inte bara kommunal som växlade över. Vi hade tariffer, de hade ackordssystem, men många på arbetsmarknaden så över sina system, och vi landade i det vi har nu. Men då har vi den här lönepolitiska utredningen, och tanken, eller det vi har gjort nu under våren, det är att vi har haft massvis av workshops med förbundsstyrelse, med förtroendevalda i sektioner, löneförhandlare, ombudsmän och så vidare. Och vi tänkte i dagens avsnitt gå igenom resultatet av de här workshopsen som framförallt Malin och Ludvig och delvis jag har varit med på några, sen är det flera andra i lönepolitiska utredningen som också har varit med. Och upplägget sen för fortsättningen i utredningen, det är att nu har vi haft de här workshopsen, vi har ett antal kvar. Sen under hösten så kommer vi börja mejsla fram utifrån de här workshopsen en framtida lönepolitik och börja en förankringsprocess då vi kommer ut och ha ytterligare workshops i december, november-december tanken, Ludvig.
Precis, i november-december så liksom går vi över från den här insamlingsfasen som vi har varit i nu till att åka ut igen och presentera förslag. Alltså, vi vill se att vi har uppfattat workshopsen rätt, men också se, okej, så här tolkar vi er och det här är vägen framåt, tror vi. Ja. Håller ni med oss?
Och sen kommer vi stå till förfogande utvis fram till kongressen att ha extra workshops eller diskussioner, och tanken är att förbundsstyrelsen sen ska fatta beslut om en lönepolitik som de sen bär till kongressen. Det är så demokratin ser ut, och det kommer de göra någon gång i februari-mars tror jag, nästa år. Så det vi har gjort nu är en mycket omfattande insamlingsprocess, en lyssnande process, och sen går vi in mer i en process. Vad gör vi av det här nu, allt det vi har lärt oss och samlat in? Och dagens poddavsnitt ska då handla egentligen om hur ser förtroendevalda och ombudsmän på nuvarande system, utmaningar och tankar och idéer. Och då har vi haft de här workshopsen. Hur har de varit upplagda, Ludvig? Det har varit tre olika block.
Precis, och de har sett lite olika ut beroende på vilka vi har träffat i de här workshopsen. Men vi har haft ett, liksom ett makroperspektiv har vi kallat det, som är det första blocket. Och där pratar vi om de här väldigt stora frågorna som inte bara berör kommunal och våra avtalspartners, utan det är ju det som berör hela arbetsmarknaden. Alltså det är industrinormeringen, vi har också pratat om LO-samordningen. Och här i den här biten har vi också haft den här satsningen på yrkesutbildade som kommunal har gått fram med de senaste avtalsrörelserna, som tidigare hette undersköterskesatsningen.
Och då kallar man det för makro. Varför kallar man det för makro? Det är ju en sån här ekonomisk term, makro.
Ja, makro är ju det stora perspektivet. Ja. Det vill säga, det är lite, just eftersom det är liksom saker som inte bara berör oss, utan det berör hela arbetsmarknaden. Mm.
Breda.
Ja.
Så pass två, vad har det handlat om på de här workshopsen?
Nej, men pass två har ju liksom, vi gått ner till någon form av mellanperspektiv då, där vi istället har diskuterat de olika lönesystemen. Här börjar vi ju röra oss bort från andra parter på arbetsmarknaden. Här blir det liksom saker mellan oss och våra motparter mera, där vi diskuterar, okej, vad har vi för olika lönesystem på svensk arbetsmarknad? Och vad finns det för och nackdelar med de här olika lönesystemen? För det tror jag att man ska vara ärlig och säga, att det är ju inte något lönesystem som vi kan se i alla fall som bara är bra. Liksom. Det finns alltid för- och nackdelar, det är alltid avväganden man måste göra.
Du Malin, vad är det som, vad är det som gör att man har den lönen eller ett fackförbund lyckas knapa sig till en viss lön? Vi har ju diskuterat det på workshopen om man, vilken styrka man har och så vidare. Vad är det som avgör vilken lön man har?
Ja, det är väl också en sån här 10 000 kronorsfråga som vi brukar prata om. Men om man på en lite mer generellt plan pratar så brukar vi ju se till vilka olika faktorer som avgör det här. Och då brukar vi ju prata ganska så mycket om facklig styrka. Och då är ju facklig styrka, det utgår ju både ifrån organisationsgraden givetvis.
Andelen som är med i facket.
Ja, hur många på arbetsplatsen eller hur många av ett kollektiv är med i den fackliga organisationen. För så är det ju alla frågor som vi förhandlar, oaktat om det handlar om lön eller om det handlar om villkorsfrågor. Självklart så är arbetsgivarna mer benägna att lyssna och förhandla och gå oss till mötes om vi organiserar 9 av 10 eller 10 av 10 på arbetsplatsen jämfört med om bara 2 eller 3 väljer att vara med i kommunal som fackförbund när vi förhandlar för dem och företräder.
Och till sist så handlar det ju om hur mycket skada kan vi åsamka arbetsgivaren i en konflikt. Och det är klart, det är 100% med så kan vi åsamka dem maximalt. Vi kan stänga ner hela verksamheten. Är 2 av 10 med så får de ju väldigt lite skada i sin verksamhet om 8 av 10 går till jobbet när vi tar en konflikt. Så att ytterst handlar det ju inte om själva konflikten utan att arbetsgivarna vet om att vi kan åsamka dem väldigt mycket skada eller i praktiken stänga ner hela verksamheten under en period. Och då skulle de förlora väldigt mycket pengar. Så det där med organisationsgraden, facklig styrka, är ju en viktig faktor.
Mm. Och facklig styrka kan man ju också utsträcka sig och se på vilket sätt skulle man kunna orsaka facklig slagkraft även utanför den egna motparten. Det vill säga att om man har en viss yrkesgrupp som skulle kunna stänga ner. Man kan till exempel prata om elektrikerförbundet som om de väljer att ta ut alla elektriker på ett visst bygge. Då blir ju hela bygget stående. Det vill säga även alla byggnadsarbetare och även andra som då påverkas av det här så kan man stoppa väldigt stora delar av en verksamhet och inte bara då drabba den enskilde motparten så att säga. Så det är en annan del av
den fackliga styrkan.
Mm. Så.
Och den andra delen, om Ludvig, om vi pratar om den fackliga styrkan så har vi också marknadsstyrkan som gruppen eller individen har.
Ja, precis. Så marknadsstyrkan är ju någonstans ett sätt att förklara utbytbarheten. Hur lätt är det för arbetsgivaren att byta ut arbetskraft mot annan arbetskraft? Och det är viktigt här tror jag liksom att komma ihåg att det är ingen värdering av arbetet som sådan när vi pratar om liksom att man har hög eller låg marknadsstyrka. Utan det är mer ett konstaterande av faktum och någonting som vi som fackförbund ständigt kan jobba med. Att försämra och försvåra för arbetsgivaren att byta ut arbetskraft mot annan arbetskraft och därmed öka våra medlemmars marknadsstyrka och förhandlingsposition.
Kan du ge några exempel på hur det här skulle hur det funkar i praktiken liksom?
Nej, men ett sånt exempel var ju det beslut som togs i riksdagen igår med skyddad yrkestitel för undersköterskor. Det är såklart att om inte vem som helst kan kalla sig undersköterska så blir det mycket svårare för arbetsgivaren att byta ut undersköterskor mot någon annan.
Mm.
Och bara döpa om den personen till undersköterska. Så det här minskar ju eller försvårar för arbetsgivaren att byta ut arbetskraft, vilket stärker den gruppens ställning på arbetsmarknaden. Mm.
Så det är facklig styrka och marknadsstyrka som på något vis avgör.
Ja, för enkelt sett så kan man ju säga att det här är de 2 stora faktorerna som driver väldigt mycket. Liksom, vad är det som gör att vissa har högre lön än andra?
Ja. Ja, men vad bra, det är en viktig komponent och då pratar vi makronivå. Sen kan ju det här skilja sig givetvis ner på individnivå och vissa grupper och vissa företag eller kommuner. Men om man drar det generellt så är det den fackliga styrkan och marknadsstyrkan kollektivt som grupp som till sist avgör hur ett kollektivavtal framförallt kan vara konstruerat. Sen kan ju enskilda individer alltid förhandla sig till för egen maskin bättre villkor så att säga. Men utifrån det här så har ju Kommunal ett antal olika lönesystem. Kan ni beskriva, vi har ju framförallt 3 olika lönesystem eller lönemodeller Kommunal. Hur fungerar de och vad har vi för några?
Men man kan ju börja då med det som kanske är huvudämnet för den lönepolitiska utredningen också. Det är ju det som är vårt stora system idag. Det är ju individuell och differentierad lön. Och det är ju ett system där vi som centrala parter, alltså vi kommunalt centralt, tillsammans med arbetsorganisationen förhandlar i ett centralt avtal egentligen ramarna för hur en löneprocess och så vidare ska gå till på en lite övergripande nivå, och även sätter en procentsats eller ett krontal för vilket löneutrymme kollektivt ska gå ut. Och sen så fördelas det då individuellt och differentierat på den enskilda arbetsplatsen, hur löneutrymmet då ska fördelas. Det är ju det idag största och vanligaste systemet inom Kommunal, och med våra stora motparter som Främja och Almega i huvudsak och SKR, så har vi ju individuell och differentierad lön som lönesystem.
Vi ska sen lite senare komma in i hur de här, hur medlemmar, förtroendevalda upplever det här systemet. Vad är det andra systemen vi har, Ludvig?
Ja, men på andra änden är ju då tarifflönesystemet som ligger, och där är det ju istället så att där förhandlas lönerna centralt. Du har olika tariffer, hur många beror på avtalet, som förhandlas centralt, och respektive medlem hamnar i en av de här tarifferna beroende på någon form av lönekriterium. Ofta ett väldigt objektivt lönekriterium såsom antal år i yrket. Men man skulle ju också kunna tänka sig att det var ålder som styrde vilken tariff man låg i just där. Så där är ju beroende på avtalet såklart. Utbildning är en annan sån som kan styra det. Och sen har vi det tredje systemet som är en mix, skulle man väl kunna säga i viss mån, mellan tariffer och individuell och differentierad lön. Och det är ju det här befattning- och yrkesutvecklingssystem. Här försöker man ju kombinera tarifflönesystemets struktur med att liksom om arbetstagaren utvecklas på något sätt i sitt yrke, och det kan ju se olika ut beroende på avtal, men till exempel genom att man utbildar sig, man skaffar sig nya arbetsuppgifter eller man får en ny erfarenhet, så liksom går man uppåt i någon form av utvecklingssteg, lönestege. Men att det på detta sen också finns en del som är individuell och differentierad och som beror på andra kriterier såsom prestation till exempel.
Ja, men vad bra, då har vi ramat in förutsättningarna, vilka lönesystem vi har, vad är det som på ett väldigt grovt, kanske en del kanske väl grovt nivå, vad är det som avgör vilken lön man har möjlighet att knapra sig till via centrala kollektivavtal. Då ska vi komma in på det vi har diskuterat på de här workshopsen. Jag tänkte börja med att prata lite om hur sätts lönerna i Sverige. Vad är det här med? Vi har industrinormering och vi har LO-samordning. Hur hänger det där ihop egentligen, Ludvig?
Ja, men det är ju så att vi har en industrinormering i Sverige som kom till 97. Och det bygger egentligen på att industrins parter, alltså fackförbunden inom industrin och arbetsgivarna inom industrin, går först och de förhandlar det så kallade märket eller industrinormeringen, som sen alla andra parter på arbetsmarknaden måste förhålla sig till. Så om facken inom industrin och arbetsgivaren inom industrin förhandlar fram 3% ett år, så är det någonting som sen alla andra fackförbund och arbetsgivarorganisationer på svensk arbetsmarknad ska förhålla sig till och följa. Och anledningen till att vi har en industrisamordning och en industrinormering i Sverige var ju den situation som rådde i Sverige innan det här, där vi fick en väldigt hög inflation på grund av en överbudskonkurrens.
Vad är inflation för något?
Ja, inflation är ju prisökningarna i samhället. Och då är det ju så att om alla arbetstagare i Sverige får 2% i löneökningar, men inflationen är mer än 2%.
Mjölken blir 3% dyrare.
Så visst, du får mer pengar i plånboken, men du kan ju handla mindre för de här pengarna. Och det var ju den situationen vi hade på 80- och början av 90-talet i Sverige. Det vill säga, den genomsnittliga kommunalarens lön, den mer än fördubblades under den här perioden. Alltså om vi pratar om de pengar man fick ut i lönekuvertet. Men man kunde inte handla mer för de här pengarna. Så levnadsstandarden, köpkraften med mera, den stod ju still.
Det vill säga att bensinen, hyran, mjölken, tandborsten blev dyrare i procent, ökade mer i procent än vad din lön gjorde. Mm. Så i praktiken fick man lönesänkning då?
Det blir ju konsekvensen. Ja, minskad köpkraft blir det ju. Och det var ju det här man ville komma ifrån. Och det här ledde ju också till en massa andra saker som man säger då. Liksom det, svensk industris konkurrenskraft försämrades ju internationellt, vilket är ett problem för ett land som Sverige som är väldigt exportberoende. Mm. Och vi fick en situation i början av 90-talet där den socialdemokratiskt ledda regeringen hotade om tvångsåtgärder helt enkelt om inte parterna löste det här. Och det är då industriavtalet kommer till, där man från fackförbunden inom industrin och industriarbetsgivarna sätter sig ner och skriver det här avtalet, där man också tar på sig rollen att vara lönenormerande på arbetsmarknaden. Och vi har ju haft liknande situationer tidigare på 50- och 60-talet i Sverige när LO och SAF skrev de här avtalen då. Men då hade man ju också en idé om att industrin skulle vara lönenormerande och löneledande i samhället.
Skulle du säga, det är en ständig debatt i facket, är industrin viktigt? En tung och viktig exportindustri, är det viktigt för Kommunals medlemmar?
Ja, det kommer man ju utifrån att industrin spelar en väldigt viktig roll i svensk ekonomi. Och liksom, Kommunals medlemmar jobbar framförallt inom skattefinansierad verksamhet. Så det är självklart så att det är väldigt viktigt att svensk ekonomi går bra för att man ska få in pengar till statskassan och i sin förlängning till löner för kommunalarna. Sen är ju inte det att säga, liksom det där hör man ju ibland, det här med att kommunal är den tärande sektorn och industrin är den närande sektorn. Och det är ju inte alls det vi menar med det, utan kommunalarna är ju extremt viktiga för industrin också. Det är ju ett kretslopp det här. Industrin är viktig för kommunalarna och kommunalarna är viktiga för industrin. Liksom. De måste ju ha någonstans att lämna sina barn när de går till dagis. De måste ta hand om deras föräldrar när de blir gamla, med mera, med mera.
Så att industrin och offentlig sektor hänger verkligen ihop.
Definitivt.
Dessutom är det ju så att väldigt många av att det är viktigt att det finns många industrijobb ute i landet, därför att det gör ju att det blir skatteintäkter i kommunerna. Utan arbete så blir det väldigt lite skatt in i kommunerna, och det finansierar ju sen välfärden och indirekt Kommunals möjligheter till schyssta löner i våran sektor också. Så vi hänger verkligen ihop, och därför är väl Kommunal ett av de förbunden som har sagt att ja, men det är viktigt med en konkurrenskraftig industri. Vi har väl bejakat till viss del industrisamordning, och vi ska komma in lite senare på det också. Men då Malin, det här med LO-samordning, då har vi industrins nomering och deras samarbete. Vad är LO-samordningen för något?
Men LO-samordningen är väl det begrepp som används när man pratar om hur olika LO-förbund och LO då gemensamt förhåller sig till varandras krav inför en avtalsrörelse. För typiskt sett så är det ju så, utifrån att det är industrin som går före så följer sedan alla andra efter. Men det gör ju att man har oftast ganska så lika löptider på sina avtal, så att det liksom blir avtalsår gemensamt för alla LO-förbund med vissa variationer ifall någon tecknar ett längre eller kortare avtal. Och det är ju helt enkelt så att vi ser ju att tillsammans är vi starka om vi går fram gemensamt med ett par krav, eller flera, eller ibland lite färre krav som vi alla ställer oss bakom. Så finns det då, om man då enas om de här kraven, så är det det som då kallas för LO-samordningen. Och genom att vara med i LO-samordningen så får man ju då ett löfte från alla de andra förbunden att är det då något förbund som gentemot sin motpart inte får igenom något av de här kraven, så ställer alla andra förbund upp, eller de förbinder sig att ställa upp med konfliktstöd då, att gå in som med sympatiåtgärder eller annat stöd i en potentiell konflikt då, för att kunna få ut det här värdet.
Då kan man ju fråga sig, Kommunal nu som på senare år har ställt sig utanför LO-samordningen, inte bara en gång utan två gånger, inte två gånger i rad men varannan gång kan man säga. Vad finns det för, vi som är så stora och starka, klarar man av att stå utanför en LO-samordning hur länge som helst? Vad skulle det kunna innebära för svensk lönebildning på sikt? Vad tror ni?
Ja, men det är ju det som är, det är en svår fråga att svara på. Det man kan säga är att det har ju verkligen haft sina skäl till varför vi de här gångerna har valt att ställa oss utanför. För en LO-samordning är ju som sagt att man ska komma överens om vissa krav. Och då har ju Kommunal i de här avtalsrörelserna velat ställa krav som de andra förbunden inte har kunnat acceptera. Och därför så har ju Kommunal då antingen haft att rätta in sig i ledet och frånfalla sina egna krav, eller hur man ska säga, eller att gå sin egen väg och ställa sig utanför samordningen. Och två gånger har det då lett till bedömningen att det har inte funnits något annat val än att ställa sig utanför. Men det är klart att på lång sikt så är vi ju, tror jag, starka tillsammans. Så har vi möjlighet att hitta frågor där vi kan enas med de andra förbunden, så stärker ju det inte bara kommunals position eller ett annat fackförbundsposition, utan arbetarkollektivets position i stort. Så därför så tror jag att det är värdefullt om det går att göra det. Men det bygger ju på att det då finns en acceptans för att uppnå vissa av de här kraven som verkligen har varit viktiga och som är viktiga för kommunal och våra medlemmar.
Så äldresamordning är viktigt, men inte till priset av vad som helst. Och orsaken till att vi har ställt oss utanför, det är samma i båda fallen. Det är att vi vill ju ha valt de senaste avtalsrörelserna att satsa lite extra eller utöver märket på yrkesutbildade. Hur har de där konstruktionerna sett ut, Ludvig?
Ja, men då har vi haft, det första vi hade var ju 2016, och det var ju den här undersköterskesatsningen, hette det ju då. Och det var ju egentligen så att de med titeln undersköterskor, de fick en extra satsning under de här tre avtalsåren. Sen valde vi ju från kommunal sida att utvidga det här det sista året på SKR till att också gälla yrkesutbildade mer generellt. Och det är det vi har gått vidare med nu i den här senaste avtalsrörelsen också, där vi har en satsning på yrkesutbildade mera generellt inom vård, skola och omsorg. Och sen har det gjorts lite liksom exakt hur man ska fördela den här potten lokalt och så. Där har vi skett lite förändringar, men i det stora hela handlar det om att det liksom finns en extra satsning utöver som ligger på yrkesutbildade.
Nu när vi har haft de här workshopsen, vi har väl träffat, jag vet inte, har du koll på hur många vi har träffat nu under våren?
Ja, jag vet att jag har varit på en 16 tror jag nu, workshops i olika avdelningar då, och träffat både lokalombudsmän och sektionsordföringar. Ja.
Men vi har träffat flera hundra, ja. mer än 100, upp mot 500-600 skulle jag tro vi har träffat totalt. Vad säger organisationer runt LO-samordning och de här satsningarna vi har gjort? Hur går diskussionen? Liksom, vad tycker man har varit bra? Vad är utmaningarna?
Nej, men om man börjar med LO-samordningen då, så finns det ju liksom en stark samhörighet med LO såklart, liksom inom med oss och de andra LO-förbunden. Man känner att vi är starkare tillsammans. Men sen finns ju också en väldig frustration och ilska där ute över att man inte... LO har ju ändå långsiktiga mål om att halvera löneskillnaden mellan män och kvinnor fram till 2028.
Och de är tagna på en kongress ju.
De är tagna på en kongress, och vi kan väl säga så att det är ju ingenting som tyder på att LO kommer lyckas med det här målet som det ser ut idag. Det måste lägga i en högre växel nu om det ska gå. Och det är såklart att det finns en väldig frustration där ute över att man inte känner att LO tar kommunals krav på allvar. Liksom att man säger en sak på kongresserna, men sen så vågar man inte riktigt spela spelet för att nå dit.
Hur upplever du diskussionerna, Malin?
Men det är nog ganska lika, att det finns en vilja men en frustration i att man inte vet hur ska vi nå fram i de här delarna. Och där är det ju som sagt, som Ludvig beskrev innan, så har vi haft de här workshopsen i huvudsak då i ett makroperspektiv, där vi har diskuterat de här stora penseldragen och de faktorer som vi mer eller mindre kan bidra till att påverka men inte äger själva. Och sen då det här mellanperspektivet. Och det är ju lite samma både med LO-samordningen, med för- och nackdelar kring den. Det har diskuterats, otroligt bra diskussioner måste jag säga. Väldigt engagerade förtroendevalda vi har och insatta i frågorna och en vilja att komma närmare en lösning. Så att det är ju verkligen kul att se vilket engagemang som finns där ute. Det är bara att konstatera att lön engagerar ju som aldrig förr, höll upp så här, men så. Men även då vad det gäller industrinormeringen, att man kan se att den har bidragit till reallöneökningar, men att det då finns svårigheter utifrån att göra relativlöneförändringar.
Hur stor är ilskan runt det här med LO och, får man säga, gubbförbunden inom LO och sådär? Hur kokar det i kommunal, eller vad är er känsla?
Ja, inte kokar, mer kanske puttrar lite på sina håll skulle jag säga. Jag tror att det finns en ganska så stor grundläggande samhörighetskänsla. Men snarare än att det kokar så tror jag att det finns en frustration. I
att man inte blir lyssnad på liksom.
Precis, att man inte... Att man säger en sak men gör en annan. Mm. Man säger att det är viktigt att utjämna löneskillnaden mellan män och kvinnor. Men sen när det kommer till kritan och vi sitter inför en samordning så ställs det inte riktigt upp.
Du Ludvig, med det här med att det hela tiden drar isär, det hänger ju ihop med att industrinormeringen bygger på procent. Kan du förklara liksom lite det här med skillnaden när man höjer procent? Det kanske är en självklarhet, men jag tänkte vi går igenom det ändå. Skillnaden när man höjer procent på lite lägre löneläge och något på högre. Hur hänger det där ihop?
Ja, men så är det ju. Och vad man gör då är ju liksom att man säger att ja, men procenten på det avtalsområdet kan man ju säga. Och eftersom industrin då har högre löner än oss, så blir ju den procenten i kronor räknat högre än vad den blir för oss. Och det gör ju såklart att skillnaden mellan industriavtalet då och,
eller byggförbunden.
Eller byggförbunden för den delen. Och Kommunals avtal kommer öka i kronor räknat. Men vara konstant i procent räknat. Givet såklart att det inte finns lokala löneglidningar och så. Men om man bara tittar på de centrala avtalen, vad de kommer fram till. Och den skillnaden liksom kommer ju hela tiden vara konstant procentuellt sett. Och det är ju skillnaden om man skulle ha liksom kronor då istället. Då är ju skillnaden istället konstant i kronor räknat.
Ja.
Men minskar i procent räknat. Då kommer den ju aldrig bli noll eftersom det alltid kommer finnas en krontalsskillnad.
En viss skillnad.
Ja.
Den här satsningen vi har gjort på yrkesutbildningen, du beskrev innan Ludvig att vi började med en undersköterskesatsning och nu har vi breddat det. Hur går diskussionerna i Kommunal runt om satsningarna?
Ja, men det finns väl lite olika åsikter där kan man väl säga kring satsningen på yrkesutbildade eller yrkesutvecklingssatsning. Den ena är ju, det finns ju en grupp här som är väldigt nöjda med den satsningen vi har gjort och tycker att det här är helt rätt väg framåt.
Utbildning ska löna sig.
Utbildning ska löna sig. Och sen finns ju den gruppen också som säger att ja, det stämmer, principiellt sett så håller vi med om det, men vi tycker också att vi borde utvidga den här till att gälla fler grupper än vård, skola och omsorg också. Och sen så finns det den tredje gruppen då, där det finns en viss kritik mot den här satsningen. Och den bygger väl egentligen på att ja, men det är viktigt att få med sig alla grupper, och alla grupper i Kommunal har inte en yrkesutbildning, och de känner att de inte får ta del av de här satsningarna på samma sätt.
Men samtidigt så har ju satsningen, eller det vi har gjort de senaste avtalsrörelsen, det är ju att alla grupper i Kommunal har ju fått så kallade märket eller normeringen, och sen har vi ju förhandlat till lite extra till några grupper.
Precis. Så är det ju.
Vad säger du Malin om de här satsningarna de senaste åren? Vad är din känsla?
Min känsla är att de har varit absolut rätt väg att gå de här åren som vi har gjort det. Det har varit en nödvändig markering och i alla fall en litet steg framåt i att uppnå de relativlöneförändringar som är nödvändiga om vi nu ska utjämna löneskillnaden mellan män och kvinnor. Dock så är det ju myrsteg i förhållande till hur man skulle vilja att det såg ut. Men det har varit vad som har varit möjligt, är min bedömning. Och hur framtiden ska ta sig an det här, om vi nu skulle landa på kongressen i att det här inte är rätt väg att gå i fortsättningen, då måste vi hitta någonting annat i så fall. Hur ska vi då istället ta oss an den utmaningen som är liksom den stora elefanten i rummet? Varför tjänar en undersköterska så mycket mindre än en bilmekaniker trots att det är år 2021?
Ja, och när man gör en strikt arbetsvärdering som man skulle kunna göra enligt alla konstens medel, då borde undersköterskan ha högre lön. Man jämför i ansvar, den ena ansvar för en bil, den andra för en människa. Utbildningsnivån är densamma och arbetsmiljömässigt så har undersköterskan det tuffare. Så att rent strikt arbetsvärderingsmässigt när man kollar på utbildning, ansvar och arbetsmiljö, så ska en undersköterska jämfört med en bilmekaniker egentligen ha rejält mycket högre lön. Men vi sitter ju fast i de här normerna. Och man kan väl konstatera att hade inte Kommunal gjort de här satsningarna så hade löneskillnaderna mellan kvinnor och män ökat ännu mer. Och det till och med uppmärksammar ju Medlingsinstitutet till viss del i sina rapporter där de lyfter Kommunals satsningar som en bidragande orsak till att löneskillnaderna inte minskar, ja, till viss del i vissa grupper, men att de har haft betydelse. Och enligt våra beräkningar så skulle vi ingått i en LO-samordning så skulle det inte hänt någonting, utan då är risken att det skulle gå åt ett annat håll helt enkelt. Och oavsett kan man säga att oavsett vilket typ av lönesystem eller strategi man har så är det ju ingen, vad jag möter Kommunal, som vill ha lika lön för allt arbete. Den strategin tog ju facket i Sverige bort på 20-talet redan väldigt tidigt, att inte lika lön för allt arbete, det är mer en kommunistisk idé. Utan vi vill ju ha en löneskillnad, men de ska vara sakliga löneskillnader. Och det kan bygga på utbildning. Gör man arbetsvärdering så är det oftast utbildning, erfarenhet, arbetsmiljö och ansvar. Den typen av fasta värden som man vill ha. Och då kan man väl säga också att medlemmar vill ha skillnad. De vill inte att alla har lika lön, därför att de ser att utbildning ska löna sig till exempel. Och det vi har sett innan är att inom vår sektor så har det varit alldeles för lite skillnad i lön mellan den som har tagit på sig ansvaret att utbilda sig in i yrket och den som inte har gjort det. Nu har vi ju kämpat på med det här några år, och nu fick vi, som Ludvig sa, också den här legitimationen eller skyddade yrkestitel för undersköterskor. Så det har varit ett långt och mödosamt arbete Kommunal har bedrivit under de senaste 10 åren, vill jag säga, för att vara där vi är idag. Och vi tycker ju inte att den konstruktion LO-samordningen har haft har gett tillräckligt mycket värde för våra medlemmar. Jag kan väl haka på er att det kokar inte Kommunal, men man tycker att man säger en sak på kongresser, men sen när man sitter och ska vara med och besluta i Stockholm så röstar man eller tycker någonting helt annat. Och det är lite dubbelbottnat. Jag blir lite provocerad över att man inte vågar, att man kan stå på kongress eller kongress och säga någonting, och sen så när det väl gäller så sitter man och gör någonting annat. Det kan provocera mig något till förbannelse. Och det har gjort att Kommunal har gått vår egna väg, och det kommer vi fortsättningsvis göra om man inte blir lyssnad på. Sen tror inte jag heller att man bara ska bli lyssnad på som Kommunal för att vi är stora. Men det gäller ju att alla känner att man får ett värde av en LO-samordning över tid. Och det tycker inte vi att vi har fått de senaste åren. Pass nummer 2 på de här workshopsen har ju då gått ner, inte kanske direkt rätt ner i mikroperspektivet, utan det Ludvig sa, mellannivå. Det vill säga att vi har pratat om hur har de här lönesystemen då funkat där ute. Kan du beskriva, Ludvig, vad har ni pratat om på workshopsen?
Ja, precis som du säger, Johan, så har vi liksom diskuterat hur funkar det där ute då? Vad är liksom för- och nackdelarna med de här olika lönesystemen? Och det vi kan säga är ju liksom att eftersom individuell och differentierad lön är det stora lönesystemet som de flesta av Kommunals medlemmar har, så är det ju mycket av diskussionen som har rört sig kring individuell och differentierad lön och hur det funkar där ute. Och vad man kan säga där är ju liksom att det finns en stark kritik, inte mot kanske principen om individuell och differentierad lön. Där finns det en ganska stark uppbackning snarare från de flesta av våra förtroendevalda och ombud, utan snarare mot hur det funkar i praktiken. Och då är det vissa frågor som har varit väldigt återkommande, och det kan vi säga så här, även om vi ser att det finns stora problem där ute som vi måste jobba hårdare för att rätta till, så är det en väldig samstämmighet mellan de vi träffar om vad problemen är. Och det gör det ju såklart lite lättare när man ska rätta till problem. Det hade varit värre om det var olika problem i varje avdelning och varje sektion som man upplevde. Men då är ju en sån här sak är ju cheferna. Det är ju de som sätter lön. Och det är ett sånt här återkommande tema under våra workshops. Hur det här funkar med cheferna. Och det finns flera olika saker som man har identifierat som problem. Det handlar dels om omsättningen på chefer. Det byts chefer väldigt, väldigt ofta där ute. Och det gör det såklart svårt för en ny chef att komma in till en arbetsplats om man bara varit där några månader, och så säger någon till dig, ja, men nu ska du sätta lön på personer som du inte riktigt känner, du vet inte riktigt hur de arbetar och sådär, och du ska göra det individuellt och differentierat. Och då hamnar man ofta i en situation där man lägger ut potten generellt istället, för det är det lätta sättet att göra det på.
Man kommer billigt undan.
Man kommer billigt undan, man slipper konflikter helt enkelt på arbetsplatsen. Men sen finns det ju också den här aspekten av att det är för många medarbetare per chef. Så även om du har en chef som har varit där flera år, så har du kanske 50 stycken medarbetare på en chef.
Som du ska lönesätta.
Ja, som du ska lönesätta. Och vissa, liksom det finns väldigt specifika fall också. Det handlar till exempel om de som jobbar natt. Ja, de träffar kanske inte sin chef alls, för chefen jobbar dag. Och hur ska chefen kunna utvärdera deras arbetsprestation då?
Vad tror du, Ludvig, nu blir det en fråga du inte förberedd på. Hur många kan man vara chef över och kunna man lönesätta på ett schysst sätt? Vad tror du liksom?
Jag tror att det visst beror lite på verksamheten, men alltså vi pratar ju snarare om 10 personer, ja. 15 personer kanske. Än liksom, så fort du börjar komma upp i 20-30 personer tror jag att det blir jättesvårt.
Det är möjligt nästan.
Ja.
Ser vi någon skillnad i hur det här funkar mellan privat och offentligt?
Nej, det gör vi inte, utan vi har samma problem överallt. Det är för få chefer,
lönesättande
chefer helt enkelt.
Mm.
Men också det att på temat chefer så är det väl också att det framkommer också ganska samstämmig kritik kring att cheferna inte får den utbildning de behöver i vårt löneavtal och i hur man sätter lön. Att det handlar ju kanske inte om chefen som individ eller person, utan snarare vilka förutsättningar ger arbetsgivaren den individuella chefen att klara det uppdraget att vara lönesättande.
Ja, men precis, det borde utbildning, men någonting annat jag hör, eller inte bara hör utan jag också vet, att det är så att arbetsgivarna driver ju väldigt hårt att man vill ha individuellt och differentierat, helst att det är chefen och medarbetarna som helt själva utan kommunals inverkan ska bestämma lön. Men att nästan alla kommuner, eller väldigt många kommuner, regioner och privata företag centraliserar sin egen hantering till HR-avdelningarna. Får ni den bilden också?
Ja, verkligen. Och där är det väl liksom...
Det är en paradox liksom.
Ja, jo, det är ju en jätteparadox någonstans. Det verkar finnas ett glapp här mellan arbetsgivarorganisationerna och arbetsgivarna i hur arbetsgivarna sätter lön, hur arbetsgivarorganisationerna vill att...
Drivs de centrala arbetsgivarorganisationerna av ideologi snarare än av hur det funkar i praktiken, eller?
Ja, man får ju nästan den känslan, medans... liksom anledningen till att man gör det här, tänker jag mig i alla fall, utan att ha pratat med företagen och kommunerna, så är ju det liksom att det är billigare såklart. Det är ju mycket lättare att ha en HR-avdelning som sätter lön för alla, som gör det på något enkelt kriterium, än att du ska ha lönesamtal med varenda medarbetare ute. Det tar ju mycket resurser och kostar pengar såklart.
Ja.
Så här finns det väl en clash mellan ideologi och marknadstänk, tänker jag.
Så våra arbetsgivarorganisationer driver frågan om individuellt och differentierat ännu mer, medan företag och kommuner och regioner egentligen går åt motsatt håll.
Ja.
Ja, det är intressant. Det där kommer vi faktiskt lyfta med våra motparter framöver, för att jag har den känslan i verkligen så att man lyfter lönefrågan långt, långt ifrån våra medlemmarnas huvud, och den enskilda chefen har egentligen inget manöverutrymme, och dessutom, som du beskriver Ludvig, så har den alldeles för många medarbetare under sig, så det blir i praktiken omöjligt. Inget mandat och för många under sig. Lycka till! Ungefär så. Den andra frågan som vi pratar mycket om, Malin, det är ju lönekriterier. Hur har vi diskuterat där och vad är bilden runt om?
Men där är det ju lite återigen det här som du precis var inne på. Då är det väl just det att man i teorin så tycker man att det är bra att det ska finnas en individuell och differentierad lön, att man ska kunna påverka sin lön genom sin prestation. Men den samstämmiga kritiken som vi hör är ju att lönekriterierna som bestäms där ute är alldeles för abstrakta.
Kan du ge några exempel?
Ja, man ska vara lösningsorienterad. Du ska ha god samarbetsförmåga.
Är du det, Ludvig? Är du lösningsorienterad?
Jag vill ju tänka mig det.
Vem fan vill inte det?
Ja,
förlåt,
ja, men det är ju väldigt subjektiva kriterier, ja. Som också, får jag väl själv tillstå, de öppnar ju för ett godtycke.
Ja.
Vem är det som bedömer att jag har god eller inte god samarbetsförmåga? Är det min chef? Är det mina kollegor? Är det de som jag vårdar, om jag till exempel är vårdanställd? Är det anhöriga? Vem är det jag ska ha god samarbetsförmåga med? Mm. Det specificeras ju inte, utan det står ju bara väldigt, i min värld, lite klatschiga rubriker för vad det är jag ska uppfylla. Så att det som vi då får till oss är att de enskilda medlemmarna, de vet ju verkligen inte vad är det jag ska göra för att påverka min egen lön. För i bästa fall så har man gått igenom de här lönekriterierna på ett APT. I värsta fall så är det någonting som har publicerats på intranätet och överhuvudtaget inte gått igenom på arbetsplatsnivå och heller inte mellan chef och medarbetare. Vilket gör att medlemmarna själva inte riktigt vet vad är det jag ska göra för att påverka min lön. Och när man då väljer de här väldigt subjektiva kriterierna så ligger det ju någonstans i betraktarens öga. Den enskilde medlemmen anser sig vara lösningsorienterad, men det tycker ju då uppenbarligen inte chefen.
Min bild är ju också att eller inte bild, utan jag vet att det är så. Det är väl oftast HR-avdelningarna som tar fram de här fluffiga, härliga kriterierna. Långt ifrån medlemmarna, och så omsätts de inte i praktiken.
Nej, och då är det ju också, om det dessutom är på HR-nivå, så är det ju kriterier som nästan nödvändigtvis måste vara väldigt abstrakta och fluffiga just för att de ska passa väldigt många olika typer av verksamheter. Då blir det ju inte arbetsplatsnära, då blir det inte verksamhetsnära att omsätta vad är det jag i mina arbetsuppgifter och i min arbetsvardag ska göra för att påverka min lön helt enkelt.
Är det vanligt att man har samma kriterier i en hel kommun, region eller företag?
Ja, men jag har nog fått bilden av att det är mer än vad vi kanske trodde eller mer än vad man skulle vilja är så att de sätts väldigt generellt. Och att man känner att det är svårt att relatera till dem helt enkelt.
Mm. Du Ludvig, du har ju också gjort en undersökning. Jag tänkte att nästa poddavsnitt när det gäller lön ska vi djupa i den lite mer. Men hur stor andel av medlemmarna har haft lönesamtal till exempel?
Det är ju väldigt få som vi får fram som säger att de har haft lönesamtal under förra året då. Och det har ju att göra med att, eller vad det har att göra med vet jag inte, men det är liksom över 60% av våra medlemmar som säger att de inte hade ett lönesamtal.
6 av 10.
Ja. Och det här är ju liksom jätteproblematiskt såklart, eftersom lönesamtalet är en sån central del i den individuella och differentierade lönen. Liksom. Mm. Den modellen bygger ju på att det finns ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal med chefen som liksom gör att medlemmen förstår varför lönen har satts på ett visst sätt och att löneökningarna går ut.
Och här ser vi också en bakåttrend egentligen. Vi har ju gjort den här typen av mätningar sedan 90 egentligen, och vi ser ju att det är färre idag än förra gången vi mätte, och det är väl 5-6 år sedan som har haft lönesamtal. Så det är en negativ trend. Om du skulle förgissa lite, Ludvig, vad tror du att det beror på?
Nej, men alltså det är ju svårt att spekulera exakt vad det beror på, men det är ju såklart att som jag sa tidigare, det kostar pengar att göra det här. Det är liksom att ska man sköta individuell och differentierat lön på ett bra sätt, så kräver det resurser och tid från arbetsgivarsidan, och från våra medlemmar behöver också lägga ner tid på det. Och jag tänker liksom, ekonomierna i kommunerna är slimmade. Det blir tuffare och tuffare ekonomiskt, och det gör ju såklart att det är lättare att dra in på såna här saker då, för att det är ett sätt att spara pengar. Det är ju en möjlig, en hypotes i alla fall till varför det ser ut som det gör.
Mm. Och ytterligare ett förslag är väl just att det i vissa verksamheter finns en ganska stor brist på kontinuitet. Både kontinuitet i chefsleden, alltså att det är den, i alla fall vad våra förtroendevalda vittnar om, en väldigt hög omsättning på chefer, och att det är en förklaring till varför lönesamtalen då bortfaller och att det bara blir ett generellt utlägg. Men även en, som det har varit till viss del då, hög omsättning på personal då, med mycket visstidsanställningar och så vidare, som då gör att man inte då har antingen haft på grund av att man har varit mitt i ett byte, eller haft rätt till ett lönesamtal.
Vi har ju också ställt frågor i den här undersökningen hur medlemmarna ser på vad som ska påverka deras lön. Kan du bara ge några inspel där?
Ja, men precis. Vi har ju ställt frågan vad man tycker ska påverka lönen då. Och det vi ser då är ju att sådana här lönekriterier som till exempel prestation, ansvar, samarbetsförmåga, håll på ett abstrakt plan, så ska de vara med och påverka lönen. Medlemmarna tycker att det är viktigt att den aspekten också lönesätts. Det får inte bli så, det är min tolkning av resultaten i alla fall, att det bara är antal år i yrket som driver den lönen. Utan där verkar medlemmarna vara relativt överens. En stor majoritet tycker att det här är. Och det gör ju såklart svårt om du ska ha med alla de här lönekriterierna och alla de här olika aspekterna att skriva lön centralt, utan du måste det med på det lokala planet där man förhandlar det här liksom, för där finns det närhet till medarbetarna.
Så generellt kan man säga att medlemmarna vill kunna vara med och påverka sin lön. Arbetsgivarna centraliserar lönehanteringen allt mer och medlemmarna får inte vara med att ta fram kriterierna.
Ja, det skulle man väl kunna sammanfatta det som.
Så egentligen kan man säga att arbetsgivarna gör inte vad de säger att de ska göra. Kan man sammanfatta det så?
Ja, det är min bild. Jag upplever att det finns ändå en stor vilja att vara med och påverka sin lön på det sätt som individuell och differentierad lön är tänkt att fungera. Mm. Men att det finns väldigt många praktiska frågor som gör att det brister i praktiken.
Vad är en bild? Jag har ju också varit med, men ni ska få prata. Är det ungefär den känslan som förtroendevalda har också, Ludvig?
Definitivt. Jag skulle säga att det är precis den här... En frustration över att det inte fungerar. Över att det inte arbetsgivaren tar sitt ansvar och differentierar lönen utifrån lönekriterier som man har fastställt på en arbetsplats tillsammans. Där medarbetarna är medvetna om vilka lönekriterier det är som gäller på arbetsplatsen. Det skulle jag säga är liksom min takeaway från de här workshopsen kring lönesystemen.
Mm. Och ytterligare en sån här är ju det som många av våra förtroendevalda återkommer till och vittnar om, är att medlemmarna själva heller inte ser kopplingen mellan det som chefen har sagt på ett utvecklingssamtal, där man har pratat om prestation och man har pratat om kriterierna och hur man har presterat under det gångna året. Och sen ser man inte alls hur det då återspeglar sig i vad man får i lönekuvertet. Utan chefen kan ha sagt att det är liksom topp på alla punkter och sen får man ändå potten eller knappt det. Så att det saknas också en koppling där emellan prestationen och det faktiska utfallet.
Mm. Ja, men då har vi har ju nu ett antal workshops kvar. Vi kommer ha några extra efter sommaren också. Lite uppsamlingshit. Och det är ju den här insamlingsfasen. Och den bygger på den här undersökningen som jag berättade lite om. Som vi i nästa podd ska beskriva betydligt mer. Hur medlemmarna ser på lönesättning och individuella löner. Och hur det fungerar i praktiken. Vad är nästa fas nu i utredningen, Ludvig?
Ja, men om det här har varit insamlingsfasen då, så är väl nästa förankringsfasen. Nu kommer vi ju sätta oss i den lönepolitiska utredningen och sammanställa det här materialet som vi har fått fram från de här workshopsen och den här medlemsundersökningen du pratar om. Och så kommer vi börja resonera om då, så, ja, men vad kan vägarna framåt vara? Hur måste vi utveckla kommunals lönepolitik för att komma till rätta med de problem som finns där ute? Och när vi har gjort det så kommer vi arbeta fram i slut några förslag som vi sen kommer åka ut i landet igen och presentera. Och då är ju vår tanke att vi vill höra från avdelningar, förtroendevalda med mera att vi har uppfattat dem rätt. Har vi identifierat samma problem som dem? Och hur de tror att de här lösningarna skulle fungera där ute. Och så finns det en möjlighet där sen att liksom gå över förslagen, skruva i dem och sådär, för att sen kunna lägga fram någonting konkret för FS och kongressen sen.
Mm. Och vi ska ju i utredningen röra oss från det makroperspektivet, hur kommunal ska se på den stora breda lönepolitiken som är nationell, och ner på sen på det enskilda avtalet och ner på mikro som är då för den enskilda medlemmen. Malin, om du skulle sammanfatta de här workshopsen, vad är din känsla?
Min känsla är att vi är ett väldigt starkt och enat kommunal. Vi jag upplever mycket frustration över saker som inte fungerar i praktiken. Mm. Men man är inte missnöjd på generell nivå med systemet som sådant. Utan man ser att det finns andra faktorer som gör att det brister i tillämpningen av systemet. Så att i grunden så är systemet gott, men att det finns tillämpningsproblem som gör att om man inte kan komma till rätta med dem så är det svårt att försvara modellen som sådan. För så som den fungerar nu så finns det, som det upplevs på vissa håll, alldeles för stort utrymme för godtycke.
Mm.
Och den andra delen är ju att det finns en ganska så god samstämmighet kring hur vi ska hantera de här makrofrågorna med LO-samordning, med industrinormering och en yrkesutvecklingssatsning. Att de i grunden är bra men inte till vilket pris som helst. Att de behöver skruvas i, att vi måste se hur vi kan påverka och utveckla för att komma då till rätta med grundproblemet som ju väldigt många upplever som ett av de största problemen med lönebildningen i Sverige. Alltså löneskillnaden mellan män och kvinnor.
Ja, Ludvig, om du skulle sammanfatta den här vågen.
Ja, men jag är väldigt imponerad, lite det som Malin sa tidigare. Det finns ett väldigt engagemang där ute och ett stort sug att fortsätta diskutera de här frågorna. Och det tror jag är jätteviktigt, att vi inte ser den här lönepolitiska utredningen som en isolerad händelse som hände mellan kongressen 2019 och 2022. Utan att det här är en diskussion som måste pågå kontinuerligt i förbundet hela tiden kring hur kan vi förbättra våra löneavtal, vad är rätt sätt att sätta lön, för det finns inga rätt och fel här, utan det här är, det är någonting som måste utvecklas och diskuteras hela tiden.
Precis, och nuvarande tre mål som vi har just nu att förhålla oss till, det är ju yrkesutveckling ska ge löneutveckling och det i sin tur ska ge rätt lön. Och med rätt lön menar vi inte bara yrkesutveckling utan också utifrån diskrimineringsgrund och så vidare. Och mer om det och lönestatistik kommer vi nu ha under podden under de, inte kanske rakt av de kommande avsnitten, men vi kommer ha en 2-3 avsnitt till fram till kongressen där vi kommer, där man kommer kunna följa den lönepolitiska utredningen betydligt närmare än vad man kanske kan göra annars. Så att vi håller till godo. Vad ska ni, nu är det snart sommar och sol. Har ni några planer för sommaren? Ska du bada mycket, Malin? Är du en badkruka?
Nej, jag badar massor. Jag har precis byggt en flytbrygga här på landet så att det blir bad hela sommaren.
Ludvig, badar du mycket?
Jag är en badkruka.
Du är en badkruka.
Jag blir kanske i augusti när det börjar närma sig 26 grader.
Ja, jag fattar. Det är så att min dotter, hon är ingen badkruka. Hon kan ligga i timmar. Och jag, i förhållande till henne, är en gigantisk badkruka, tycker hon. Men jag kan hoppa i. Jag badade faktiskt i helgen med henne. Hon la i en och en halv timme, jag la i någon minut.
Ja.
Det är väl badkrukenivån då. Jag funderar på om vi hade någon så här, men vi har inte någon som är utbott sig. Har du någon som är utbott sig som du skulle vilja foliehatt, Ludvig?
Inte som jag kan komma på så här på raka.
Nej. Malin, har du någon foliehatt?
Får se om det här blir bortklippt, men jag tyckte intervjun med Attendos vd idag var...
Vad var det för någonstans?
Idén. Story. Oj. Den kommer i helgen annars, men jag läste den digitalt idag. Med hans förklaringar och ursäkter till det gångna året. Som jag tyckte kanske brast lite i vissa avseenden.
Dagens foliehatt till Attendos vd då. För deras...
bristfälliga förklaringar.
Ja, så får vi säga. Med de orden så tackar jag Ludvig för att du kom hit idag.
Tack så mycket.
Och Malin. Och så önskar vi alla en riktigt fin sommar. För det här var grand finale för vårens avsnitt. Nu tar vi lite sommarpaus. Men vi kommer komma igen med mer frekventa avsnitt här i höst. Och bland annat om lönepolitiken. Men vi kommer också prata arbetstider och arbetsmiljö och annat smått och gott. Och med de orden så vill jag önska alla en fin sommar. Ät mycket glass, bada i lagom mängder och ta hand om er. Ha det bra, hejdå!
Glad sommar!
Glad sommar! Hejdå.